Du lyssnar på Döparen av David Renklint. Uppläst av mig, Charlotta Åkerblom. Del 1. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Apostlagärningarna 22:16. 1. Det var inte en morgon som alla andra. Kaffet var bäskare. Den gamla kökslampan flimrade mer än vanligt och världen utanför var disigare än den skulle vara. Som om någon bara hade pausat sommaren. Det var inte en vanlig morgon. Lilja kunde höra det på nyhetssändningen. På radiorösten skärpa istället för det vanliga sorlet som hon brukade stänga ute varje morgon. Hon kunde inte låta bli att lyssna. En flicka hade försvunnit kvällen innan. Mannen på lokalradions nyheter sa det som om han inte riktigt kunde tro på det själv. Ett försvunnet barn. I lilla Mardalen. Sånt händer inte här. Visst, det fanns gott om gäng och sekter och alla möjliga konstiga personer som verkade flockas i och runt Mardalen. Men ett försvunnet barn var verkligen något utöver det vanliga. Lilja, som så många andra som bodde i Mardalen eller någon av de mindre byarna runt omkring, ville gärna försöka övertyga sig själv om att ortens problem med gäng handlade om utomstående personer. Men hon visste att det var en kombination av människor därifrån och från andra platser. Mardalen låg tillräckligt nära Stockholm för att bli en del av huvudstadens problem. Med en egen hamn mot Östersjöns grå vatten och som en genomfartsled för den som ville vidare söderut fanns det enligt ryktet gott om personer som handlade med både narkotika och vapen. Och med människor, enligt de mest envisa flashback-ryktena. Lilja och hennes man Lars hade fått reda på vad som hänt redan tidigt kvällen innan. Den försvunna flickan och hennes mamma var aktiva medlemmar i församlingen där Lilja arbetade. Men hon var övertygad om att hon skulle ha hört talas om försvinnandet lika snabbt även om hon inte hade haft någon relation till den drabbade familjen. Rykten var så ibland, att de spreds snabbare ju värre innehållet var. Som om det morbida och otäcka gav kraft åt dem. Vind i seglen. Liljas skjorta smet åt runt magen, som efter 30-strecket och graviditeten aldrig hade blivit platt igen. Hon var 35. Och hade vid det här laget gett upp tanken på att få tillbaka sitt 25-åriga jags kropp. Bristningarna kändes genom det tunna tyget, som rivmärksformade kvitton på priset att bära ett barn. En påminnelse om att det kostade att bli mamma. Men hon skulle inte ha bytt det mot något annat i hela världen. För sin Julia skulle Lilja kunnat töjas ut överallt och bli randig som en zebra. Den här morgonen stod Julia bredvid Lilja och borstade sitt långa hår, försvunnen i tankar och halsspegeln. Det var inte en morgon som alla andra, men det förstod inte hon. Lars höjde volymen på radion och stirrade på den, som om man skulle kunna höra bättre av det. Lilja knäppte den sista knappen på skjortan och ställde sig bredvid honom. Igår handlade alla sena lokalnyheter om den försvunna flickan Emma. Idag tog sig nyheten in på riksnivå när flickan hade hittats mördad. Fy fan, sa Lars lågt. Lilja kunde inte svara. Sånt här hände inte. Inte på riktigt. Inte i deras lilla Mardalen. Kanske i Stockholm eller Malmö, om det ens hände i Sverige. Men nu hade det kommit henne så nära att magen vreds. För senast igår hade hon varit i kyrkan sent in på kvällen och suttit i samtal och bön med Emmas mamma Martina i egenskap av själavårdare och samtalsterapeut. Lilja kände henne inte väl, inte mer än genom några enstaka samtal under åren och att de hälsade när de sågs. I en så stor frikyrkoförsamling som deras var det många som var medlemmar men sällan kom på gudstjänster. De kom när de behövde det. Och det var precis vad Martina gjorde. De bad med Martinas svettiga händer i Liljas att Emma skulle hittas. Och även om Lilja varken